Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé
och Design. Ett poddtips från Podplay.
Hur skriver man med en utbränd hjärna?
Man stänger av ljuset på skärmen.
Okej. All makes sense now.
Flora Wiström här. Lyssna på min podcast Texten, där jag bjuder in några av Sveriges främsta romanförfattare, manusförfattare och poeter och gläntar på dörren till de annars så hemliga skrivarlyorna. Texten presenteras av Storytel, ljud- och e-bokstjänsten med över 1 miljon stories.
Ja, nu är jag alltså själv i studion och väntar på att Flora ska göra entré.
Jag må få leva, hej!
Skulle jag sagt inte år?
Jo, men det är nästan. Det känns som det med kaffekoppen. I'm here.
Gud, vad härligt det känns att du sitter i den stolen.
Ja, eller hur?
Radio Play.
Ja!
Det är roligt, det är snyggt.
Ja, alltså fucking älskar saker.
Lovers, thanks.
Ooh, smiles. Ah, där satt den.
Hej Flora.
Hej Frida.
Det är så himla skönt att du sitter här.
Det är så skönt att stå här idag med två älskande människor. Nej, men det är jätteskönt. Shit, och det är det här som är det konstiga när man har varit borta ett litet tag. När man kommer tillbaka så är allt som vanligt. Förutom att kaptenen har klippt sig.
Ja.
Det var jättefint. Ja. Det är ungefär det som har ändrats sen jag åkte. Allt annat är på standby.
Tack så mycket till våra samarbetspartners Bokus och Läkarmissionen. Den 28 maj är det ju mors dag och då kan man ju köpa en ros eller någonting, eller så kan man ge en mycket viktigare present, nämligen en förlossning som du kan köpa till en fattig mamma i Kongo. Och du gör det genom att smsa FF mors dag till 72972.
Vi fick en fråga som, eller ett förslag snarare till podden som var att det var en person som tyckte att vi skulle göra Myers-Briggs personlighetstest. Och det som var roligt med den här personen var ju att hen hade liksom gissat sig till vad hen tror att vi har.
Ja,
eller
precis.
Vilken kod vi är. För man får en bokstavskombination liksom som, eller man blir en karaktär typ.
Precis, man kan alltså ta man tar det här personlighetstestet och så tar det typ 12 minuter och så får man massa frågor och så är det olika påståenden. Och så får man känna efter om man känner igen sig i det påståendet eller inte genom att välja stämmer eller stämmer inte och på en skala då. Och ut efter det här så delas man sen in i olika typer av olika personlighetstyper. Antingen är man någon form av analytiker eller så kan man bli diplomat eller så blir man väktare eller utforskare. Olika underkategorier till det. Som sen har med olika grejer. Om man är introvert, extrovert, var får man energi ifrån? Är man principfast? Hur betraktar man andra människor? Alltså att det är mycket sånt som gör att man kategoriseras in till de här olika. Det är sjukt spännande.
Det som är väldigt spännande med det här, jag upplever i alla fall att när jag gjorde det här testet så fick jag nästan svindel för att jag tycker att det stämmer in så väl. Men jag har också, jag lägger ju typ halva min vakna tid på att fundera över hur jag är som person.
Ja, men jag med.
Så att jag blev inte heller, alltså jag tror att om man inte har gjort det så mycket kanske, så tror jag att det här kan vara helt sjukt. För att man blir så här, ja men väldigt medveten om kanske hur man är och varför man är så.
Ja, alltså tänk att du läser ett horoskop någon gång på typ 3 rader och så läser man in sig själv och typ stenbocken. Och så läser man bara, gud vad sjukt, det stämmer lite. Jag står just nu inför ett litet problem. Det här är ju det level, eller det här är ju det
fast
deluxe. För att det är så många olika grejer som stämmer in.
Ja, och det man får tilldelat är också sina styrkor och svagheter. Jag tänker att det är just styrkorna och svagheterna som blir tydliga, för då vet man kanske vad man ska jobba med lite.
Ja. Flora, vad fick du?
Jag fick något som heter The Consul. Alltså jag har ju gjort det här på engelska. Så jag vet inte vad det här är.
Alltså när jag och Andrea satt, vi båda gjorde det här testet och sen så gick vi igenom och kollade så här vilka andra som fanns. Och då gick vi igenom och vi bara, fy fan, den här stapeln är så himla jobbigt. Här hamnar man ju inte. Och det var väktarstapeln.
Är det det jag är?
Det är du. Du är under väktare, konsol.
Ja, och, det
alltså och då tänkte jag så här, gud, det här är så himla mycket min mamma. Vad jobbigt det känns att vara den här personen.
Åh, herregud, ja, och nu sitter du här en gång i veckan med mig. Det är, min kod är ESFJT. Och det här säger jag bara för att det kanske någon annan där ute som är det och då kan det vara lite kul. Men det var ju, alltså man får ju också förslag på kända människor som har samma personlighetstyp.
Ja, vilka fick du?
Jag fick till exempel Tyra Banks.
Ooh, smiles.
Bill Clinton. Sansa Stark i Game of Thrones.
Mm, bra.
Och Monica i Friends.
Också bra.
Mm. Mm. Alltså, sen så fick jag väl Taylor Swift. Det kommer jättemånga.
Taylor Swift.
Nej, gillar henne. Och det de säger om ESFJ-are är att under gymnasietiden är de ofta cheerleaders eller quarterbacks. Det här är ju så här ut amerikanskt perspektiv.
Mm. Mm.
Står i centrum, anger tonen, leder sina lag till vinst och berömmelse.
Du bara relate.
Jag blev, alltså, jag måste erkänna en sak.
Mm.
Jag gjorde det här testet.
Mm.
Sen tänkte jag att något måste ha blivit fel.
Tog du om det?
Jag tog om det. Jag sa det till Isak, han bara, det här säger ju också väldigt mycket om dig, att du liksom inte, du så här, tror inte att du, det här inte stämmer. Just för jag blev så himla frustrerad. Jag bara, men vadå, jag är ju intresserad av politik. Och jag
fick du, men du fick det konsol första gången och sen gjorde du om det. Vad fick du då?
Men jag fick samma. Det var ju det som var grejen. Så här, jag bara, jaha.
Kan man berätta mer om det? Mm. Vad är du för personlighetstyp?
Mina styrkor är, jag är praktisk.
Mm.
Ansvarstagande.
Jajamensan.
Lojal.
Ja.
Känslig och varm. Bra på att connecta med andra.
Mm-hmm. Och vad är dina lite mindre bra?
Jag är oflexibel. Jag är needy. Jag är känslig för kritik. Jag är orolig för min sociala status. Och jag är ytlig och... Det här är dock det värsta. Too selfless. Alltså det är något man säger på arbetsintervjun. Jag bara, när de bara, okej, men har du någon svaghet? Man bara, ja, men ibland kan jag tänka för lite på mig själv.
Ja. Men det stämmer ju.
Det stämmer ju.
Ja. Jag blev logisk i en TPT.
Berätta, vem är du, Frida?
Först ska jag säga att de kända personerna som har samma personlighetstyp som jag är Neo i The Matrix.
Yes! Du ser ut som Neo väldigt ofta, så det här är ju fantastiskt.
Bill Gates och Albert Einstein. Jag valde väldigt noga för det var också väldigt många töntiga. Jag tog de coolaste.
Såklart, med all rätt.
INTP-are är stolta över sin uppfinningsrikedom och kreativitet och sitt unika perspektiv och intellekt.
Yo. Princess of Winia.
Yes, yes, yes. Okej, nästa nu. Det här är det jag relaterar mest till. Personer med en INTP-personlighet är inte intresserade av praktiska dagliga aktiviteter och underhåll.
Jag tar en banan.
Amen. Diskar inte, handlar inte, tvättar inte, går inte upp på morgonen.
Alltså jag blir helt snurrig över det här. Det här stämmer överens så mycket. Alltså hur kan typ 16 frågor, nej hur många frågor är det? 50 frågor då?
Ja.
Hur kan det ringa in dig så bra?
Alltså, bara för att om jag får göra min grej här i det här hörnet, då trivs jag jättebra. Bara jag inte behöver ta ansvar. Så mycket.
Alltså är det här typ Gud som har skrivit det här?
Är det typ Gud? Okej, och mina strengths är att jag är open-minded, honest och straightforward.
Ja.
Och att jag kan bli entusiastisk inför idéer jag är pepp på. Mina weaknesses. Jag är okänslig mot andra. Jag är condescending mot andra.
Och det är dömande?
Ja, alltså jag dömer andra och jag är okänslig mot andra. Är ganska privat, tankspridd och har en avsky för regler och guidelines.
Avsky?
Ja, okej.
Okay.
Vart gör man det personligt sett om man vill göra det?
På 16personalities.com.
Vi har ju poddat nu ett tag.
Mm.
Vi har poddat i... över 50 avsnitt, utspridda över typ 2 år snart. Och det som är väldigt speciellt med podden är att man bara pratar. Eller vänta, hur ska jag säga det här?
Jo,
men man sitter och pratar om hur man känner just nu. Och det händer så mycket hela tiden efter varje år, för man utvecklas, man får nya perspektiv och bla bla bla. Så på ett sätt känns det väldigt konstigt tycker jag att man har poddavsnitt ute där man tycker olika saker idag som vi spelade in för 2 år sedan.
Och sen så hör någon av sig och säger hej, jag har precis binge-lyssnat på alla era avsnitt.
Ja, då får jag bara ångest och bara don't do it. Jag vet inte ens vem jag var när de första episoderna spelades in. Mm. Kan du känna så ibland?
Gud, jag känner som med allt jag skapar.
Kan inte, ja, men, kan inte, men framförallt alltså skapa, då kan det vara så här, om man fotar eller om man skriver eller någonting, alltså skönlitterärt.
Men jag har ju varit krönikör i många år, alltså så här, ja, i perioder, det är samma saker. Alltså, det är så här, när jag läser mina första krönikor, alltså, jag håller på att dö, för jag, man har ju så starka åsikter om saker genom livet.
Och sen som man sen reviderar och man lär sig nya saker, man får nya intryck och så vidare. Så att liksom gamla poddavsnitt, vad jag än säger där. Alltså jag tycker inte så. Säkert.
Men syftar du någon på speciellt?
Ja, dels, alltså först hade jag tänkt till förra podden att jag skulle gå igenom vår podd bakåt och hitta saker som vi hade sagt som jag sen nu bara, det här tar jag tillbaka.
Typ. Ah,
eller saker
kul.
Man kan ändra, att man kan gå tillbaka i podden och bara sorry about this year när jag sa det här. Way out of line, jag är så jävla ledsen för det.
Är det här något du vill göra för att så här, sudda bort, alltså för att du får ångest av det, eller bara för att det är en rolig grej?
Nej, men inte ångest kanske, men så här, man lär sig saker eftersom, då kan det vara skönt att kunna gå tillbaka och rätta i podden på något sätt. Eller typ så här, nu tycker jag så här. Så jag försökte göra det, men jag tyckte att det var så fruktansvärt jobbigt att lyssna på våra
gamla avsnitt.
Ja, gamla avsnitt.
Att jag har bara, inte lyssnat på något av dem.
Nej, men jag klarar inte av att höra vad jag säger. Men jag började lyssna lite på avsnittet om psykisk ohälsa. Mm. Att få vård, att söka vård, hur vi har upplevt, upplevt hur vi har kunnat få hjälp på olika sätt om man har mått dåligt. Mm. Sa jag i det avsnittet att jag inte hade någonting negativt att säga om psykiatrin. För att jag upplevt att jag alltid har fått vård. Och då sa jag ju det utifrån, det var några år sedan, eller 2 år sedan eller någonting, och då handlade vårdtillfällen om ytterligare något år innan det. Och då var det ju för att jag fick tid på BUP, alltså barn- och ungdomspsykiatrin. Mm. Vilket är betydligt enklare att få en tid på BUP än på vuxenpsykiatrin. Så då utgick jag från att jag hade väldigt enkelt få tid på BUP. Mm. Och för att jag hade föräldrar som verkligen ringde på och fick in mig där. Så ett, att jag var ung så att det enklare kom in på psykiatrin. 2, jag hade föräldrar som tog hand om alla de vårdkontakterna åt mig och typ insåg att det här är en bra grej och ringer och skjutsar och trycker in den där. Mm. Och 3 grejen är sen då när det gick över till vuxenpsykiatrin att det är ju enklare alltid om man redan finns i systemet. Alltså en transfer från mig från att gå upp till BUP. Då kan man ju bara, då knuffas man bara in i vuxenpsykiatrin om man behöver det efter att man har fyllt 18, eftersom man redan är inne i den loopen av systemet. Liksom. Mm. Det är en helt annan grej att söka hjälp från noll än när man har en kontakt.
Är det här någonting du vill säga för att du tycker att vi har gett psykiatrin oförtjänt mycket cred?
Ja. Jag tycker det. Eller i det
inte
avsnittet.
En rättvis bild. Liksom.
Och därför vill jag då revidera det eftersom jag nu har behövt ta kontakt med psykiatrin igen för att prata om life. Mm. Det är inte så lätt. Kan jag nu uppdatera informationen med. Mm. Det är assvårt.
För dig menar du nu?
Ja. Alltså jag har suttit i så många telefonköer, pratat med så många personer, försökt göra egenanmälan, blir skickad till åt att man ska höra sig till vårdcentral, så försöker man ringa i vårdcentral så finns det ingen tid där, och när man väl får en tid på vårdcentral och man ska gå igenom vårdcentralen så tar det 2 månader innan man får en läkartid som ska kunna ge en remiss som sen ska kunna få en att vänta 2 månader till ett annat, alltså det bara så här pågår.
Och det ska ju till ganska mycket för att man ska lyfta luren ofta, så det är ju det som är så jävla problematiskt.
Ja,
också.
Det är så jobbigt att lyfta luren och sen så lyckas man lyfta luren, lyckas väl komma genom alla snirkliga trådar av olika tryck 1 om du menar våra telefontider är bara öppna med tisdag och torsdag 15 på morgonen när du sover. Och man väl kommer fram och pratar med typ så här människa i andra änden så bara du borde ringa här och ta en Alvedon hej då typ. Alltså jag vet inte, jag är bara chockad över så till slut får jag säga men nu orkar inte jag mer. Och så skickade jag ett långt sms till min mamma. Tack världen att jag har en mamma som, om hon skulle göra personligt testet, tror jag absolut också att hon skulle vara en konsul, så som du är. För jag bara, nu orkar inte jag mer. Nu, jag vet inte vem jag ska ringa som ska lyssna. Liksom. Och då gick mamma in i rollen som aggressiv mamma och sen så kunde hon hjälpa mig att ringa runt och liksom hjälpa till.
Men då ringa runt?
Men hon kollade, ringa till min gamla kontakt, kolla vilka telefonnummer behöver jag ringa för att göra bla bla bla, vilka journaler finns på mig sedan tidigare, vart behöver jag ringa där de redan vet att jag finns i systemet. Alltså att hon såg så här, vad behöver jag ringa för att någon ska se att du redan är med i systemet. Man måste finnas med i systemet på något sätt, för annars är det jättesvårt att få liksom, en tid från ingenstans.
Mm.
Jag vill bara säga att jag är så jävla chockad över hur bisarrt svårt det är.
Men vad tycker du man ska göra då?
Eller lösningen är väl att jag är chockad över hur lite resurser och tid det verkar finnas för liksom, alla pratar om hur viktigt det är med psykisk ohälsa bland unga. Men det går inte ens att få en liksom, samtalskontakt och prata med någon inom loppet av typ ett halvår.
Mm.
Alltså, vad är det?
Jag har en kompis som var deprimerad som gick till en psykolog eller typ vårdkontakt, jag vet inte vad det var, som sa, ja men du har sovit dåligt, här får du den här boken så att du kommer kunna sova bättre, som handlar om sömnproblem. Typ.
Mm.
När jag var i Lissabon så hade jag ganska mycket ångest i perioder och sen så vid ett tillfälle så hade jag, ja så ringde Isak mitt i någon slags ångestskov och han var så här, okej, nu sitter jag här över FaceTime och är med när du fyller i den här egenanmälan typ, på nätet.
Ja, gjorde du det i Portugal?
Mm.
Du fyllde din egenanmälan till psykiatrin i Portugal?
Mm. För att, alltså,
du gjorde det på en blankett liksom?
Ja.
Ja.
Och det kan man göra via så här, mina vårdkontakter. Liksom.
Ja, vad skönt, för jag försökte först göra det via samtal att man ska prata med någon.
Nej.
Och det är...
Sen beroende, lite beroende på också vad det är för hjälp man söker så finns det ju också så här, mottagningar som är för speciella ändamål. Liksom. Mm. Och då är det ju lite mer specifika frågor. Det kan vara så här, ett kryss två, inte så, men det kan vara så att man kryssar i, är du så här? Mm. Tänker du så här?
Mm.
Men det var i alla fall, jag satt där och grät och bara sa, jag orkar inte det här, nu ska jag tydligen fylla i det här, jag vet inte vad jag ska säga här. Och han bara satt i den här lilla rutan på FaceTime och bara, okej, men gör det ändå.
Mm.
Och så bokade jag en tid så att jag ska träffa en person nu på torsdag. Så det var verkligen någonting som jag bokade för att så här, kunna komma hem till Sverige och sen göra det direkt för att inte så här, skjuta upp det.
Jag har min tid imorgon.
En ny?
Nej, min första tid.
Ja, men med en ny person liksom.
Nej, en första tid som ska typ bedöma om jag sen kan få en samtalskontakt.
Ja.
Så att det är ytterligare bara typ en kedja på vägen. Ja, men det är så. Men vi kan gå vidare. Men det
kan vi göra.
Och klipp Jonas.
Alltid den. Klipp Jonas.
Okay.
Klipp Jonas.
Klipp Jonas.
Kanske bara ska göra en låt av alla gånger vi säger, Jonas, du får klippa det här.
Jag klipper det här, Jonas.
Jonas, du får klippa det här. Vi är ju sponsrade av Bokus.
Så himla mysigt.
Som är en sajt där man kan köpa böcker. Ja. Min bok har kommit som pocket. Köp
Nej.
Den, you guys. Bokus har lanserat något som heter Bokusboten, som är en Twitterbot som ska hjälpa svenskarna att fördjupa sina kunskaper kring dagsaktuella ämnen.
Important.
Very. Boten skannar av samtalsämnen kopplade till hashtags på Twitter.
Mm.
Och då så kan man gå in på Bokus Twitterkonto så blir det en bok rekommenderad enligt den här hashtaggen.
Vad pratar folk om? Vad alien är intressant? Movie. Vad är folk intresserade av? Vad sa du?
Alien movie.
Folk är intresserade av alien movie. Hashtaggen alien movie trendar.
Och då så har Bokus en satsning som heter Det finns alltid en bok. Så det de gör är att de rekommenderar en bok på det här temat. Och då så rekommenderar de Jakten på liv i rymden.
Och i en tid när allt går så himla fort med information och fake news och folk spyr ur sig saker på bara några tecken och det kanske inte så mycket faktakoller och folk så här gissar på lite magkänsla och man föraktar fakta och så vidare, så kan det, tycker jag att det är ett väldigt bra initiativ att säga, okej, nu pratar folk om det här, kanske ta till sig det på ett lite djupare sätt och läsa om det lite djupare än att bara scrolla 140 tecken tweets. Och då få en rekommendation på en bok som man kan läsa på det ämnet. Mm. Tycker ibland... jag känns så himla bra. Men oavsett vad det är, läs en bok.
För det finns alltid en bok.
Så himla, himla bra. Flora. Såg du... du vet vem Gustav Norén är?
Ja.
Eller det ringer en klocka.
Mm.
Mando Diao.
Mm.
Såg du den här intervjun i Breaking News för några år sedan? När Gustav Norén satt i en morgonsoffa och kanske många tyckte att han kanske framstod lite desorienterad.
Lite hög?
Mm. Ja. Ja, kanske lite. Mm. Eller att han kändes lite lost utifrån sett.
Vad är han för personlighetstyp?
Åh, är han samma som spännande. Du? Nej, det tror jag inte.
Du framstår i och för sig inte som lite hög. Men...
I alla fall. Och då, jag kommer ihåg att jag såg det klippet på honom. Och bara, undrar vad som händer med den här snubben. Det här är ju någon som verkar ha vaknat upp och vill förändra väldigt mycket med sitt liv. Och bryta kanske med saker han har stått för eller tyckt eller och så vidare. Jag bor granne med Gustav Norén.
Va?
Så jag ser honom nästan dagligen.
Wow.
Och i området jag bor i så är alla fett tråkigt klädda. Alltså folk är liksom uppstyrda. Folk har ett sparande. Folk kanske har aktier. Folk har ett fast jobb.
Väldigt förutsägbart.
Så man går ut på gatan och det är typ så här folk med piqué och jeans eller så här, eller folk är fett tråkiga. Och sen kommer Gustav Norén på gatan.
Och
häromdagen hade han på sig en röd bandana, pösiga byxor, linne och ett stort så här fanny pack. Alltså magväska liksom. Och så går han runt och så hämtar sina barn på skolan typ och så.
Yes.
Och varje gång jag ser honom blir jag glad.
Ah.
Och häromdagen lyssnade jag på Fördomspodden. Har du lyssnat på den någon gång?
Nej, men jag har hört att den ska vara bra.
Då läser de upp olika fördomar som programledaren har om respektive person och så får de reagera på det. Stämmer den här fördomen eller inte?
Mm.
Det är ett ganska roligt upplägg.
Mm.
Och säger väldigt mycket då om vad man har för schablonbild om personen. Och jag tycker verkligen att man ska lyssna på avsnittet från Fördomspodden med Gustav Norén.
Jo, om jag bara ska innan det återspegla. Då från att man såg liksom honom i den soffan och kände att okay,
det är en person som har gått igenom vissa saker men det kanske kändes lite osammanhängande. Men när jag lyssnade på Fördomspodden då kände jag att jag förstår killen som sitter där i soffan nu och beter sig konstigt. Men jag känner också att jag förstår mer allt han vill säga.
Eller det är som att du har lärt dig hans språk.
Eller inte lärt mig hans språk, men jag lyssnade på Fördomspodden och kände mer, jag fattar. Och jag tycker att fler ska lyssna på Gustav Norén. För jag tycker att han är bra.
Var är vi nu? Var är vi nu? Symboliskt. Var sitter vi nu någonstans?
I en studio.
Var någonstans på jorden?
Stockholm.
Ja. Mm. Vad är Stockholm då? Är det finaste eller det fulaste?
Ja, det är ju upscale-kvarteren på Östermalm.
Ja. Mm. Och vad är Stockholm då? Vad är det upscale i Sverige? Ja. Och vad är Sverige då? Är det upscale i världen?
Ja.
Ja. Vi sitter i det finaste, bland det finaste, bland det finaste, bland det finaste. Och pratar om legendariska Prince-konserter och kokain. Och runt omkring oss ju alla ligger där. Så är det där senaste konserterna. Ja, eller hur? Ja, fan vad fett den var. Alltså, fan vad snygg kostym då. Ja, fan vad fett allting. Ja, bla 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 bla. Utan att reflektera vad fan det där kommer ifrån. Hur ser den där pyramiden ut? Jesus fucking Christ.
Är det inte lustigt också att han säger är ju också så här, att ni är så himla övertygade om ert sätt att se världen. Men han är så himla övertygad av sitt sätt att se det också.
Ja, absolut. Och det behöver nog inte vara så att Gustav Norén har rätt om allt. Men jag tycker att han är otroligt nice.
Ja, verkligen. Alltså vad fin han är.
Alltså han är så fin.
Jag är lite allergisk mot folk som har varit utomlands ett tag och sen kommer tillbaka och ska liksom göra en samtidsanalys på hur det är i Stockholm.
Mm.
Men det är ju oundvikligt.
Mm.
Jag fick en panikångestattack i lördags.
Mm.
Eller i något den stilen.
Mm.
Och det var delvis för att jag fick, alltså folk får ta det här med nypa salt. Mm. Men det var delvis för att jag gick på Biblioteksgatan och typ gick runt på Östermalm och så i Stockholm. På så här väldigt hippa kvarter där alla har väldigt tjusiga kläder. Mm. Det är små så här concept stores med dyra tvålar där en tvål kostar 379 kronor och luktar typ en. Och en annan affär som är jätteflådig har typ tre par träskor på en liten, ett litet bord. Och bara, kom och köp våra jättevackra handgjorda träskor. Och att jag bara blev så här, du vet den här. Det här är bara saker, det här är bara saker. Stockholm, allt som folk bryr sig om i Stockholm är saker.
Mm.
Och jag konsumerar ju jättemycket själv.
Fan, älskar saker.
Ja, alltså fucking älskar saker.
Fucking love those things.
Men just där och då när jag kände att allting var meningslöst, då kände jag bara livets meningslöshet så ultra mycket av att gå på Biblioteksgatan och se alla de här sakerna som, ja... Jag kände i stunden, jag kommer inte, hur många träskor jag än äger kommer jag inte bli lycklig. Mm. Det är också väldigt privilegierat att säga så, förstås. Men det var en väldigt deppig känsla. Och så pratade vi också om så här, Stockholms inredning, typ hur det är. Och så här, det är minimalistiskt. Och, och jag blir så himla glad när man kommer hem till folk och man känner att det bor någon där. Och att det är mysigt och bjuder in.
Mm.
Och det är väl det som jag vill komma fram till. Att så här, det måste få vara lite roligt. Man måste få ha lite mer Gustav Norén i livet.
Mm. Nej, men jag och Andreas pratar jättemycket om de här sakerna. Eller,
vilka saker? De som står på olika podium eller
nej, men,
ämnet?
Liksom, något typ av övergripande ämne. Mm. Alltså så här, gud, det här är så otroligt platt nu. Mm. Men så här,
vi ska inte ha Nobelpriset av det här.
Nej. Och det är väldigt platta analyser och vi har inte riktigt förberett där heller. Men att jag... Alltså egentligen började det kanske med, eller det kanske började tidigare, men för mig kanske började med när jag bestämde att nu måste jag färga håret. För att jag hade varit gråhårig så himla länge och började känna mig som en karaktär eller karikatyr av liksom, eller så här, en internetavatar som jag inte visste hur jag skulle så här, hantera längre. Som kändes fake, som kändes jobbig. Liksom. Kände mig instängd.
Alexandra Nilsson hade blivit Kissy, Frida Vega Salomonsson hade blivit Frida Vega.
Ja. Något sånt.
Ja.
Så ville jag färga blont och sen så hände det också vissa saker för ett tag sedan där det var väldigt nära att jag inte längre skulle ha kvar mina sociala plattformar på internet. På grund av olika anledningar, mer eller mindre självvalt. Och då hamnade jag också i en position där jag behövde så här, fundera kring... Eftersom jag har haft Instagram och blogg i hur många år som helst och identifierat mig med det jättemycket och det är ett sätt att så här, hela tiden betrakta sitt liv utifrån om man har en feed eller så vidare som jag har lagt ner väldigt, väldigt mycket tid i och fått jobb ifrån och så här, hittat vänner genom. Alltså känner mig bekräftad från allt det liksom. Hur skulle jag må och hur skulle jag hantera att typ inte längre ha de här plattformarna?
Det är helt omöjligt att förutspå.
Och att det också skapade väldigt mycket tankar vem jag är i det här. Och så här, vi borde ägna en annan podd åt det här. Men så här, jag har liksom en period just nu där jag känner att så här, shit, så här, sociala medier och internet, det är så himla... Det är så otroligt. Det finns ingenting som gör mig mer trött än när gamla personer ska gnälla över hur mycket unga stirrar ner i telefonen och man är så disconnected från varandra. För det är så himla... Alltså internet är fantastiskt. Att vi ens kunna podda när du är i Portugal. Eller att folk idag kan skapa sig en... Och börja alltså, plåta fast man inte kommer från en... Att man kan liksom skapa sig en... Att man kan bli fotograf för att man börjar lägga upp sina bilder på internet och folk hittar dem och tycker att det är jättefina bilder och man kan fortsätta vidare. Medan förr kanske man inte kunde bli det för man hade ingen chans att nå ut om man inte hade jättemycket cash eller en förälder som var fotograf som kunde etablera en. Så det finns otroligt mycket så här möjligheter med internet. Men varje tid och paradigmskifte innebär ju så liksom... positiva förändringar i vissa fall som kanske gynnar vissa. Men det skapar även nya utmaningar. Och de här nya utmaningarna med sociala medier att så här konstant jämföra sig mot varandra. Alltså jag vet personer som har helt otroligt stora plattformar. Alltså mycket, mycket större än min plattform, och jag pratar inte om dig nu, som ser ut att ha ett, alltså det mest perfekta livet, som känns så lycklig och inspirerande och så vidare och så vidare och så vidare. Men jag vet att på hemmaplan för den personen så är det väldigt mycket som inte är bra. Mm. Alltså det här är inte en lycklig person. Och det här låter väldigt platt nu att prata om att så här, på utåt internet så ser det ut som alla är så himla lyckade och mår bra, fast folk är egentligen inte det. Det är ingen så här ny spaning. Men det är så här, vad gör det med... Alltså det är så fake. Det är så...
Men upplever du att de personerna som du syftar på nu, upplever du att de eller den...
Person, det blir väldigt
upplever du att den personen... har ett behov av att upprätthålla den här lyckliga...
Absolut.
Så det är inte som att...
Och jag också. Alltså herregud, jag bidrar också till det här. Men jag menar bara att... Ja, jag tog bara... Nu är det, ja.
Nej, men för det är väl det jag är intresserad av. Så här, att det är ju så här. Jag märker ju själv att jag typ blir olyckligare ju fler följare jag har.
Mm.
Det, i stora drag, stora penseldrag, så känner jag det.
Mm.
Alltså blir mer olycklig ju fler som vet vem jag är.
Mm.
Det är också för att vi är en tid i livet nu där vi hela tiden rannsakar oss själva. Det gör ju alla, oavsett om man har en plattform eller inte.
Ja, och det är också därför vi sätter och gör såna här långa personlighetstest för att ta reda på mer om oss själva.
Ja, det var så roligt, för jag läste på någon blogg som var så här: ja, jag lyssnar inte på Flora och Frida så mycket för att de känns så unga, var någon som.
Mm.
Och då slog det mig bara, ja, det är självklart att folk som är lite äldre, många tycker nog att vi upplevs som väldigt unga för att vi hela tiden ska så här rannsaka saker, rannsaka oss själva, att det är ett väldigt så här, tecken på att man är en ung människa.
Men hela den här podden är ju bara att vi backpackar i Thailand.
Ja,
det är det den här podden är. Flora och Frida backpackar i Thailand och försöker hitta mening med livet och vilka vi är. Och ni bara tvingas följa med.
Ja.
Alltså, det är det den här podden är, och det är det vi är. Alltså, jag är fett ung, jag säger fett dumma grejer hela tiden. Och det, alltså, vi är unga.
Ja. Ja, vi är unga.
Och det är därför jag tidigare sa att jag vill revidera saker som jag sa för 2 år sedan i den här podden. Mm. När man kanske var 21.
Skillnaden är att de flesta 23-åringarna har inte det typ nedpräntat. Så att alla
clever,
känner
så. Smart.
Ja, väldigt smart. Börjar aldrig med sociala medier.
Alltså det finns så många personer som jag vet som är liksom otroliga så här, filmskapare, fotografer, alltså potential att bli otroliga författare eller whatever, som verkligen är duktiga liksom, men som aldrig får lika mycket möjligheter kanske som de som horar ut sig mer i sociala medier. Och det här är bara att jag pratar om det allmänt nu. Jag är absolut en av de som har horat ut mig 100%, och tack vare det har jag fått göra många av de sakerna jag har fått göra idag. De hade inte jag fått göra annars, om jag hade suttit hemma och haft jättemycket integritet på mitt i mitt sovrum och bara väntat på att få så här, ge ut en svartvit fotobok om typ så här. Ja, you know.
Ja.
Liksom.
Tror du Camilla Läckberg kommer att göra en Instagram-post nu som för att du använder ordet hora?
Hoppas det är så himla gärna att horbråk med Camilla Läckberg.
Ja,
men att de personerna då blir förbisedda för att det istället är någon person som ska lägga upp bilder på alla sina flashiga kameror för att den framstår så himla mycket bättre än vad den är, för att den bygger upp en image om att den är en otrolig fotograf eller whatever, och att den, alltså, jag vet inte, folk får också möjlighet att bygga upp såna otroliga schablonbilder om sig själva, och jag känner att det är fett rörigt, jag har inte tänkt igenom det här, men det är,
nej, men
det är problematiskt med alla luftslott som byggs. Mitt luftslott också.
Ja.
Allas luftslott.
Allas luftslott, det är ju verkligen så. Ingen kommer ju ifrån det. Om man inte håller sig borta från sociala medier.
Typ. Mm.
Nej, men för jag känner också det att jag, när jag har funderat över så här, när jag har stått i stunder och bara, men jag orkar inte det här mer. Jag orkar inte så här behöva tänka på att allt jag säger ska mottas av någon annan. Alltså så här, vad skönt det vore att vara ensam med sina tankar.
Typ. Mm.
Samtidigt som det såklart, som du säger, det är så många, det är så mycket som är sprunget i mitt liv, som är sprunget ur att jag har mina sociala plattformar.
Mm.
Det är mina vänner och mitt sammanhang och det jag gör, och liksom, jag är jätteglad för det. Men att allt har ett pris, det är alltid så liksom. Det är också väldigt svårt att prata om sånt här, för man känner direkt att det är synd om oss bloggare. Liksom.
Nej, men jag säger inte att det är inte synd om mig, eller det är inte synd om någon annan, men jag tänker mer bara ett så här större sammanhang. Att jag försöker liksom bara... Alltså jag kommer ha kvar min Instagram och jag kommer ha kvar min blogg och jag vill fortsätta göra alla de här grejerna.
Mm.
Men att det är så himla viktigt också att, så här, att jag försöker mer och mer rannsaka mig själv i... Alltså vad vill man använda de här plattformarna till? Typ så här, vilka sammanhang vill man ingå i? Och att det finns så mycket som är så himla, himla ytligt.
Mm.
Och det kan vara så jävla härligt ibland när saker är ytligt. Men ibland blir jag så himla frustrerad.
Mm.
För några helger sedan så skulle vi gå till... jag tror att det heter Dramatenterrassen. Och Dramatenterrassen är alltså på Dramaten. Så finns det en otroligt smal terrass högst upp där man kan blicka ut över liksom vart det är Dramaten. Om man blickar ner utanför där, om det är Strandvägen eller vad det är. Och sen väldigt, väldigt smal. Alltså den är typ 3 meter bred. Man kan knappt liksom passera baren. Och alla bara, shit, har du varit på Dramatenterrassen? Det verkar fett nice. Det verkar så himla nice. Och jag har hört att folk har pratat om det, så här nice och coolt och hipp det är. Och så är vi på en förfest och sen så säger vi, vi ska dra till Dramatenterrassen. Vi har lista, vill ni följa med? Och man bara, men vi kan dra dit, det verkar nice. Typ. Så kommer man dit och så inser man att det Dramatenterrassen är liksom en smal, smal terrass på typ så här 10x2 meter där folk i fett dyra kläder bara står. Och det är någon så här DJ-bås i hörnet, men det så här finns ingen bas. Alltså, tänk att någon står och spelar skivor och det finns inte ens någon bas. Så vi går till bardisken och bara, shit, det verkar vara något problem med basen. Typ. De bara, nej men det är alltid så. Man bara, har ni öppet här och någon ska spela skivor här hela tiden och ni vet om att det inte finns någon bas? Och det enda man kan köpa där är typ så här champagne för typ 200 spänn. Och alla tycker att det är så himla fett.
Mm.
För att de som är där också är coola. Och det är... Alltså sorry att man så gnäller på Stockholm nu och man är också en del av det, men jag kan bli så himla leds att det är så otroligt mycket Stockholm att alla hypar någonting som är en liten, liten ruta där man kan stå och titta på varandra med musik utan bas där ingen dansar och man dricker skit ur champagne. Det är äckligt.
Ja, att man bara fortsätter hypa sånt som andra hypar fast man slutar vara kritisk också. Det är ju det som händer.
Varför tycker du att det här är fett? Du tycker att det är fett för att du tycker att det är nice att du kan stå här tillsammans med andra som också tycker att det är lite nice att vi kan stå här. Och så kan man samtidigt få översikt och blicka ner till entrén härifrån där man kan se vakterna, för det känns nice. Och så kan man se när andra blir rejected. Så kan man stå där uppe på terrassen och bara mysa över att vi som står här uppe får stå här uppe.
Och så blir man så här, men är det någonting jag inte ser? Ja. Jo, men verkligen. Det är som att man så här, är det något rum jag har missat? Är det så här, är den här terrassen förlängd på andra gaven som man inte ser? Jag läste en bok nu med bokklubben som heter I Love Dick som väldigt många. Du har väl också
läst den,
men den är så otroligt hypad.
Vet du, ska jag säga något äckligt om mig själv? Mm. Vet du varför jag inte har läst den boken? För att jag skrev till bokförlaget som har gett ut den boken för att jag känner honom sedan tidigare som jobbar med PR där. Och då tänkte jag att jag ville få den boken. Så då skrev jag till dem, hej, jag ska gärna läsa den boken, kan jag få ett ex av den? Då sa jag dem, absolut, men sen så rann det ut sanden och sen fick jag ett ex och sen har jag själv inte köpt den. Så jag vill bara säga det att när jag står här och preachar om typ Dramatenterrassen, jag är absolut inte bättre själv. Jag har inte läst en bok jag vill läsa för att jag inte fick den gratis. Fortsätt om boken.
Den här boken är då skriven av Chris Cross och hon är en konstnär från New Zealand.
Hon verkar helt otrolig.
Jag känner inte till henne alls och det är väl det som grejen, om man kanske vet mer om henne eller fördjupat sig henne så kanske man skulle uppskatta boken mer. Men vi pratade om det här, vi hade den som bokklubbsbok, vi var 6 personer som har läst den och vi träffades och pratade om den och bara, vad är det vi inte ser som alla andra ser? För den här boken hypas så mycket och alla lägger upp den i sociala medier, alla tycker att den är helt fantastisk och vi satt där och bara, är vi dumma? För den är också väldigt så här hyperintellektuell på många sätt, för den handlar väldigt mycket om konst och jag är inte så insatt i det. Jag bara, är vi dumma? Eller är det bara den här Dramatenterrassen-grejen att folk bara, men den här ska man tycka om.
I love dick på alla.
Ja, och det är väl exakt samma grej där. Att så här, antingen så är det någonting man har missat eller inte kunnat ta till sig, eller så är det faktiskt så att någonting blir så överhypat tills folk slutar ha egen åsikt.
Fan, man kan bli ledsen så. Oh, på tal om det här, ja. Lyssna på Gustav Norén.
Jag ska verkligen göra det. Tack till Bokus och Läkarmissionen som sponsrar den här podcasten. Vi finns på hashtaggen FloraFrida för vi älskar sociala medier och där får ni jättegärna lägga
efter
upp
allt jag pratar om. Vi finns på hashtaggen FloraFrida. Jag heter Frida Vega på Instagram.
Jag heter Flora Vis på Instagram med W. Min bok
Följ oss och ta del av våran vardag där vi inspirerar andra unga kvinnor om att våga leva sina framgångsrika liv och hälsosamma relationer.
Läs min bok Stanna som utspelar sig i Stockholms innerstad. Tack, gör det. Den finns som pocket nu.
Tack Jonas Lindskov / kapten som klipper den här podden.
Min kompis Ellen som går under artistnamnet Ellen K har släppt en ny låt idag. Och den heter Keep My Head Up och det är en låt som handlar om psykisk ohälsa och känslan av otillräcklighet och utanförskap. Och Ellen, hon säger att det är en personlig påminnelse om att det är okej att inte alltid vara okej. Ett positivt mantra. Och det var så fint för på skivbolaget så kallar de den här musiken för ångestpop. Och nu spelar vi den. Ciao.
In the back of a cab, 5:35, wish I was sober. Eating my munch, thinking out loud, 5:40-something. And I'm broke as fuck, and I drink too much, and I have no friends. And my boss just called, and I lost my job, but I keep pretending that it's
snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.